Socialdemokraterna har fått sin första politiska vilde någonsin. Och varför avgick Märta Stenevi? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Filippa Rogvall, och Expressens politikreporter Anette Holmqvist. Hallå där!
Hej, hej!
Idag är det bara du och jag som kör.
Ja, vi får klara oss själva utan Thomas som är på resa.
Så är det. Vi har ju en händelserik politikvecka bakom oss. Och som vanligt försökte partierna att smyga ut de här stora nyheterna fredag eftermiddag. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi avgår och Socialdemokraternas riksdagsledamot Jamal El-Haj petas. Och nu igår fick vi veta att det innebär att de får sin första politiska vilde någonsin.
Ja, verkligen.
Ett historiskt besked.
Mm.
Vad tar du med dig från den här veckan som har gått?
Ja, det har ju varit en galen politikvecka, det kan man ju verkligen säga. Men lite lustigt, eller kanske märkligt snarare, var väl att Johan Abrahamsson, en moderat i Västsverige, kallade Kristersson och Strömmer för sina springpojkar. Han har ju sedan dess fått ta en politisk paus.
Just det, det är deras toppnamn där i Västra Götalandsregionen.
Precis.
Det var ett avslöjande i P4 tror jag det var, som var sexistiska, rasistiska chattar som han hade skickat till en partikollega som sen hämnades genom att läcka de här till pressen.
Det stämmer.
Det är farligt att chatta som politiker, även om man gör det i förtroende. Jag reagerade också lite på den här tidigare SD-ledamoten Elsa Widding som stod i talarstolen och anklagade socialminister Jakob Forssmed för mord.
Har du, Jakob Forssmed, funderat på när det blir din tur? När kommer du att utredas för mord?
Ja, något liknande har man ju inte hört förut. Och det handlade ju någonting om corona och vacciner. Hon har ju tidigare uttalat sig skeptiskt i de frågorna.
Precis, jag läste att hon hade gått med i ett nytt parti. Det här partiet MOD, ett vaccinkritiskt parti.
Men hon var väl bara med några dagar, tror jag.
11 dagar blev det. Och sen nu har hon lämnat partiet igen. Hon hade missförstått någonting i partibeskrivningen där. Men om man ser till Sverigedemokraternas rekrytering så kan de ju inte vara helt nöjda med att hon så snabbt lämnade partiet.
Nej, så är det nog.
Men apropå då politiska vildar så Socialdemokraterna har precis fått sin allra första någonsin. Och det var ju då med att Jamal El-Haj bestämde sig för att sitta kvar trots att partiet säger att de saknar förtroende för honom. Det här är ett historiskt besked.
Ja, men det är det. Hos Socialdemokraterna har man alltid sagt att partipiskan viner stenhårt när det är sådana saker och människor tvingas avgå. Men han går emot partiet och har sagt att han tänker sitta kvar trots att han faktiskt har skrivit på en sån här kandidatförsäkran som man har just i Socialdemokraterna. Det. Där man förbinder sig och skriver under på att man kommer att lämna sina politiska uppdrag om man lämnar partiet.
Men han betalar inget vite nu då för att han bryter mot det här?
Nej, något sånt finns inte.
Nej, det är bara heder och samvete som står på spel.
Precis.
Men om vi backar bandet lite då, Socialdemokraternas riksdagsledamot Jamal El-Haj har varit flitigt förekommande i den här podden. Han gick på en Palestina-konferens i maj förra året trots då partiets avrådan. Och den här konferensen kunde kopplas till terrorgruppen Hamas, eller snarare ordföranden för konferensen. Mm. Men sen då i förra veckan kunde Sofie Lövenmark som driver sajten Doku avslöja på Expressens ledarsida att Jamal El-Haj också försökt lägga sig i ett asylärende för en konservativ imam. Och då under sin tid som riksdagsledamot, jag tror att det var 2017 som det var.
Det stämmer.
Och så i fredags så meddelade partiet till slut att de saknar förtroende för Jamal El-Haj.
Men vi har efter diskussion i vårt möte gjort en samlad bedömning om att det inte längre föreligger något förtroende för Jamal El-Haj och det som krävs för att han ska sitta kvar som riksdagsledamot och företräda Socialdemokraterna i Skåne. Hans agerande har skadat Socialdemokraterna och han vid flera tillfällen satt sina egna intressen före partiet.
Det var ganska dämpad stämning på den här pressträffen. Anette, du var på plats när Niklas Karlsson, då ordförande för Skånedistriktet, gav besked på Sveavägen 68.
Ja, men det var väldigt tydligt att det låg allvar i luften och att Niklas Karlsson tyckte att det var rätt jobbigt beslut att berätta om. Det erkände han också när jag frågade hur det kändes. El-Haj har ju varit aktiv i Skånepolitiken och i fackföreningsrörelsen i över 30 år, så de har ju haft mycket med varandra att göra i många år. Och vi hade ju alla reporter som var där förstått att det skulle komma något sånt här slags besked. För det är klassiskt att kalla till pressträff just en fredag eftermiddag vid 16-tiden. Och man har en nyhet som man gärna vill gömma undan lite grann.
Men jag tänker att det inte funkar i dagens medielandskap. Alltså tiderna förändras. Det är inte... vi känner till den här strategin.
Ja, men läsarna kanske inte är riktigt lika sugna på att läsa just en fredag eftermiddag. Då ska man gå till Systembolaget och planera middagen istället.
Ja, vi får se om strategin funkar eller om vi fortsätter prata om det här. Men han bestämde sig alltså för att stanna kvar. Och det fick vi veta igår då, måndag. Vad innebär det för partiet att de nu får en politisk vilde?
Nej, men det är klart, det är någonting som de inte alls gillar. De har ju, som vi var inne på tidigare, inte haft någon politisk vilde tidigare. För de har ju en ganska hård piska och de har tydliga regler för vad som gäller. Om man lämnar partiet eller den partigrupp man tillhör, om man nu sitter i EU-parlamentet, då ska man också lämna sina politiska uppdrag. Så det här är ju någonting som är väldigt jobbigt för dem. Plus att det också handlar om... Det har ju varit en process som har pågått under flera månader och där Magdalena Andersson inte minst har investerat väldigt mycket trovärdighet. Hon har ju gång på gång tagit Jamal El-Haj i försvar.
Och att han sitter kvar i riksdagen tänker jag också bidrar till den här fortsatta bevakningen, så att nu blir det inte den här fredagseffekten av frågan.
Men jag skulle tänka att det sista ordet kanske inte är sagt här heller. För det, när jag har pratat runt med källor, så är det väldigt tydligt att de trycker på för att få honom att ändra sig, att faktiskt lämna sina uppdrag. Mm. Och jag vet också, vilket jag själv har skrivit om, att Malmös, alltså lokalavdelningen av Socialdemokraterna i Malmö, där har ordföranden haft samtal flera gånger under måndagen med Jamal El-Haj och påmint honom om det här, att han har skrivit under en kandidatförsäkring och där finns den här punkten som säger att man förbinder sig att lämna sina uppdrag om man lämnar partiet, vilket ju El-Haj gör. Så sista ordet kanske inte är sagt ännu.
Det pågår fortsatta övertalningskampanjer för att få bort honom.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Vi får se hur lojal han är i slutändan då. De har ju uttalat sig väldigt skarpt om det här beskedet. Oacceptabelt, sa gruppledaren Lena Hallengren.
Ja, men det tycker de. Mm. De är väldigt besvikna. Oavsett vem man pratar med så tycker de att han sätter sig själv här före partiets väl och ve.
Mm. Och då kanske också, som du nämner då, i bakgrunden finns Magdalena Andersson och det hon har investerat i Jamal El-Haj under den här våren och hösten som har varit. Det hettade ju till rejält när Ulf Kristersson konfronterade Magdalena Andersson med uppgifter om någon slags terrorromantik i socialdemokratiska kretsar. Och det här var i en EU-politisk debatt i höstas.
Hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer. Bortsveta. I det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker? som står bakom Hamas. Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?
Vi har ju hört det här klippet förut, men det är ju stark tobak ändå, får man säga. Vad tänker du? Liksom, vad innebär den här petningen nu för Magdalena Andersson?
Ja, men först kan man väl säga angående det här klippet och hur hon har agerat. Det finns ganska många som menar att det har varit självklart att ta Jamal El-Haj i försvar. Att så länge man har förtroende så har man det. Och när det är borta så är det borta. Mm. Och man menar att han har blivit utsatt för en rasistiskt motiverad kampanj för att skada Magdalena Andersson. Och då var hon tvungen att ta sin partikamrat i försvar. Men det finns en väldigt utbredd oro för vad det här faktiskt kan innebära för Magdalena Andersson, som ju har väldigt starka förtroendesiffror, och också för partiet i sig. Flera som jag pratat med menar att hon och hennes partiledning har gjort en politisk missbedömning här. Man har inte tillräckligt tydligt kollat, kan det komma fram mer än den här Palestina-konferensen kring El-Haj? Hur farligt är det att investera så mycket trovärdighet i att ställa upp bakom honom?
Just det, för även de här uppgifterna om asylärendet säger partiet nu att man kände till, att det fick man kännedom om.
Precis, och det är en som jag pratade med menade på att det kanske man kan förklara med att det här skedde 2017. Mm. El-Haj kom ju in 2016, och att han var ganska ny då, att han visste inte riktigt hur man gör som riksdagsledamot, men att han borde ha frågat en mer erfaren partikollega om han inte vågade fråga partiledningen. Hur gör man? Vad är acceptabelt för en riksdagsledamot att göra? Man kan inte ringa till en myndighet som riksdagsledamot och presentera sig, vilket han gjorde, som riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vilja påverka ett ärende. Så får det inte gå till i ett parti. Det är ju det de tycker är oacceptabelt.
Precis. Men det man tänker någonstans är väl, borde de inte bara gjort saken enkel för sig och petat honom direkt efter den där konferensen, när han trots allt gick emot partiets vilja?
Ja, men det är väldigt många som tycker precis det i Socialdemokraterna. Alltså inte kanske öppet med namn, men när man pratar bakgrundsmässigt med dem så säger de ju att det här har varit en onödigt lång process, att Magdalena Andersson borde ha agerat mycket tydligare och tidigare, klippt banden med El-Haj, hur jobbigt den hade varit, och riskerna man tar. Det har ju lyfts fram många gånger att han har i första valrörelsen 2018, som var hans riktiga första valrörelse, då kryssades han mycket. 2022 hade hans stöd minskat något, men han har ju ansetts som en person som lockar inte minst palestinska grupper då till Socialdemokraterna, och att man riskerar någonting med att klippa banden med honom. Men samtidigt så menar nu många socialdemokrater att den här processen har fått pågå alldeles för länge, och det har varit, eller riskerar att vara, skadligt för partiet.
Mm. Lätt att vara efterklok också.
Precis. Sitter man med svaren så är det lätt att säga vad man borde ha gjort.
Men en sista fråga då, för nu bubblar det lite här, det här partiet Nyans som du nämner, som också går efter de här väljargrupperna, vill ju locka över Jamal El-Haj. Mm. Men du ser det som osannolikt att han kommer gå.
Ja, det skulle i alla fall förvåna mig väldigt mycket, därför att när man pratar med socialdemokrater så säger de att han har ju sagt, alltså tagit avstånd från dem många gånger internt. Och det har han gjort, förklarar människor, med att han blev ganska hårt åtgången av Nyans under valrörelsen 2022, att han utpekades lite grann som någon som har rötten ett annat land men springer svenskarnas ärenden.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Fredagen bjöd ju också på en annan stor politikhändelse, nämligen att Märta Stenevi, Miljöpartiets språkrör, meddelade att hon avgår. Och det här beskedet gav hon i en intervju med Aftonbladet.
Jag är inte mitt bästa språkrörs jag just nu. Och jag tycker att partiet förtjänar att ha någon som är på topp. Så att jag fokuserar på att bli glad igen och ha min energi tillbaka. Och så kan partiet gå vidare med någon som är där.
Hur har det här beskedet tagit emot i Miljöpartiet?
Mestadels med förståelse, sympati för hennes situation. Men de som har stridit för henne, de är ju ledsna och tycker att det, de hade velat se en annan utgång i det här. Men det finns också ganska många som ser på det här med lättnad och tycker att det behövs en ny start.
Vad vet vi egentligen om skälen till att hon avgår?
Ja, hon har ju varit sjukskriven, så själv hänvisar hon det här till sin hälsa. Att hon inte är den ledare som partiet behöver just nu. Att hon orkar inte med. Men samtidigt så vet vi ju att en arbetsmiljörapport som har utförts inom partiet nu är klar också.
Ja, och den här rapporten, innehållet i det har ju presenterats för partistyrelsen nu i helgen och ska presenteras även för riksdagsgruppen som vi har förstått det nu idag.
Det stämmer.
Vad vet vi om innehållet i den här rapporten? Har det kommit fram någonting?
Ja, men de har ju försökt att hålla det här väldigt tätt i en liten grupp och de flesta har inte fått se den i skriftlig form, utan de som har fått den föredragen för sig än så länge fått den huvudsakligen muntligen, för de vill inte att det ska läcka så mycket. Men det som vi vet är att den här arbetsmiljörapporten som tillsattes efter att Stenevi pekades ut som en toxisk ledare och fackliga organisationer larmade om arbetsmiljön kring henne, att den innehåller två olika delar. Där den delen som är känslig för Stenevi handlar om, man har utfört djupintervjuer med personer som har jobbat nära henne. Och som det sägs att det finns väldigt mycket kritik i den delen riktad mot Stenevi. Och också att människor i hennes närhet nu har tolkat det här som att hon insåg när hon fick läsa slutsatserna i rapporten att hennes framtid var omöjlig som ledare i Miljöpartiet längre.
Hon har ju själv pratat om anonyma läckor och det här började ju egentligen redan i somras då när Per Bolund meddelade att han skulle avgå och en ny manlig ledare skulle utses till hösten. Och då kom det medieuppgifter om missnöje om hennes ledarskap, men också delvis så handlade det om den riktning som hon ville föra partiet i, det här med att bredda och tala om fler frågor. Och sen följdes allt det här då av rapporter om samarbetssvårigheter mellan henne och Daniel Heldén, som nu valdes till manligt språkrör. Och hon blev ju trots allt då omvald på kongressen. Det var ingen kvinna som utmanade henne om den posten. Men det här blev ju också en anledning som hon själv har nämnt till att hon sjukskrevs. Men om man sammanfattar helheten här, vad säger det tycker du om läget för Miljöpartiet?
Ja, men man kan ju säga att det är ett parti som har många stora utmaningar just nu. De har ett mycket tufft opinionsläge, de har krav på olika riktningar för partiet framåt. Alltså ska man renodla och huvudsakligen fokusera på klimat och miljö där man vet att man har mycket trovärdighet.
Det är den linjen som Daniel Heldén förespråkar.
Precis. Eller ska man bredda partiet och ta in även sociala frågor och skolfrågor eller vad det nu kan vara, lite mer en riktning som många andra gröna partier har tagit. Det är ju en stor fråga, samtidigt som man då också har då problem nu med ledarskapsfrågan.
Mm. För det har ju varit, jag vet inte, bara utifrån så noterar man att det har varit en rotation i toppen, särskilt kanske då bland de kvinnliga ledarna, att det har, de har inte suttit så lång tid.
Nej, de har inte suttit så länge, och det är någonting som en hel del källor pratar om. Att det handlar om att man måste utse språkrör på ett sätt som gör att de får ett mycket starkare mandat. En gruppering tycker att man måste peka ut riktningen för partiet först och bestämma sig. Vilken linje ska vi ha? Ska vi ha det smala partiet eller ska vi ha det breda partiet? Och när man har bestämt det så ska man utse det språkrör som bottnar bäst i den riktningen man väljer. Men det är ju en process som skulle ta mycket längre tid, för det handlar ju liksom om politikutveckling och sånt, samtidigt som man idag pratar om att göra en jättesnabb kort process med att utse ett språkrör vid en digital kongress som man, där man väljer någon jättesnabbt.
Mm. För även Daniel Heldén valdes ju med minsta möjliga marginal. Med
en röst.
Ja, så att jag förstår den tanken att man vill ha ett mandat ändå som ledare för den politik man ska driva.
Ja, de som vill, som tycker att den här processen kan få ta längre tid, de menar att skulle den få ta längre tid så skulle man också få ett språkrör som har ett mycket starkare mandat från partiet och därför kan stå på sig mycket mer. Och kanske förhoppningen då från de här är ju att då kanske man skulle sitta kvar längre också.
Slippa anonyma läckor och missnöje som bubblar upp. För då står vi här nu alltså, vi vet inte riktigt när de ska ha en extra kongress.
Det kan bli till och med spikat ännu.
Vissa talar om att det kan bli efter EU-valet till och med. Finns det någon given just nu som man talar om som efterträdare till Märta Stenevi?
Jo, men de har ju faktiskt ändå ganska många namn som nämns, men det finns ju en drömkandidat och det är Alice Bah Kuhnke. Men hon har idag på morgonen meddelat själv på Instagram ännu en gång att hon inte vill. Hon vill fortsätta i EU-politiken. Det finns också en andra person som väldigt många lyfter fram och som är väldigt omtyckt i Miljöpartiet. Det är Amanda Lind, tidigare kulturministern. Men också kring henne finns det stora frågetecken. Om hon skulle vilja ta på sig det här. Hon har tidigare inte velat i alla fall. Så det man landar i är en kompromisskandidat. Och det är Janine Alm Ericsson som är ekonomisk politisk talesperson i riksdagen. Hon är en person som båda sidor gillar. Hon är från Göteborgsområdet, Västra Götalandsområdet.
Just det, det är viktigt att det inte blir två stockholmare.
Precis,
i toppen.
För Daniel Heldén är stockholmare och det vill man inte ha. Hon har också en väldigt bredd politiskt. Hon kanske inte är så känd för allmänheten ännu. Men hon har suttit som statssekreterare i regeringskansliet. Hon har varit gruppledare. Hon är alltså talesperson i ekonomisk politik idag. Så många, många landar i henne. Men hon är inget självklart val. Nej. Det finns fler namn. Det finns till exempel riksdagsledamöterna Annika Hirvonen, Elin Söderberg nämns ofta. Men också Stockholmspolitiken Åsa Lindhagen finns bland favoriterna.
Tidigare jämställdhetsminister.
Precis.
Jag hörde någon som beskrev Janine Alm Ericsson som en kvinnlig Per Bolund. Ligger det något i det?
Ja, det kanske det gör. Det sägs så. Per Bolund var ju känd som en person som kunde sina frågor och jobbade på hårt, men han kanske inte gick genom rutan.
Oförarglig.
Ja, det sägs så. Det sägs ju att han och Märta Stenevi funkade bra ihop för att han är bra på att välja sina strider. Hur Janine Alm Ericsson är i de frågorna vet inte jag.
En annan faktor, jag tänker att du nämner här att två, Alice Bah Kuhnke och även Amanda Lind är tveksamma inför uppdraget. Det finns ju flera faktorer i det såklart, men vi vet ju också att miljöpartister är de som möter mest hot och hat i sin vardag.
Det stämmer. Det utredningar har ju visat det, att det är de som har jobbigast med det. Och de har ju problem över landet att många som går in i politiken för Miljöpartiet också lämnar i förtid därför att det blir för jobbigt. De får utstå så mycket och så kanske de inte har en partiorganisation som är tillräckligt stor för att stötta alla. Så att det är ju ett jätteproblem för dem med återväxten. De måste ju ha människor ute i landet som får växa till sig och göra sig ett namn. Och det är svårt för dem.
Så för att sammanfatta lite då, hur går partiet vidare nu?
Ja, det är fortfarande inte spikat riktigt, men de står inför två val. Antingen väljer de ett nytt språkrör vid en jättesnabb digital kongress. Och det väntas kunna ske kanske i april någon gång. Eller så tar de den här lite längre processen där de frågar ut ett antal språkrör och jobbar med politiken parallellt. Och då skulle det vara framåt hösten någon gång. Och de som vill ha den linjen, de tycker att det finns, de behöver inte oroa sig över EU-valet. För det sker ju i juni då, och då skulle man inte ha två språkrör i den processen. Men de menar att det spelar ingen roll, för de har tre väldigt starka namn i valrörelsen, alltså Alice Bah Kuhnke, Per Holmgren och Isabella Lövin. Så att Vi får se. Den processen skulle ju vara klar till hösten först. Jag måste bara tillägga att de som vill ha den här snabba processen, de menar ju att den processen skulle minska risken för förnyade falangstrider.
Just det. Och Daniel Heldén har egentligen inga problem att leda partiet ensam en period.
Nej, men det sägs ju att det skulle ju också ge honom en chans att på allvar bli känd som Miljöpartiets språkrör. Han är ju väldigt välkänd, eller ökänd kanske man ska säga, i Stockholm. Men över landet är han ju inte jättekänd ännu.
Vi får se vilket vägval Miljöpartiet har den här gången. Det får bli slutordet för idag. Tack så jättemycket, Anette Holmqvist.
Tack så mycket.
Politikrummet är tillbaka som vanligt nästa vecka. Tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.